Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
När Shakespeare satt i karantän så skrev han ju Kung Lear. Och så bara säger, ja, det är ju inte hans bästa.
Violet.
De senaste åren har vi sett dagens gäst i mycket. Han var med och slog tittarrekord i julkalendern senast, spelade teaterföreställningen Art med Henrik Schiffert och Johan Reborg för utsålda hus, hade en bärande roll i storfilmen En del av mitt hjärta, bar tv-serien Catching och de flesta minns nog Groteskos 7 mästerverk fortfarande med värme. Och han har i över 20 år underhållit i film, på tv och landets scener. Vid sidan av Grotesco och flertalet farsar har han också gjort musikaler. I år skulle Per Andersson förvisso spela Art, men fokusera på att skriva den soloföreställningen som var planerad premiär i höst, Räkhäst. Men saker har ställts på ända i pandemitider. Frågan är hur. Det får du givetvis veta som sig bör i detta Pers andra besök i ateljén. Här är Värvet avsnitt 418, i vilket Kung Lear för övrigt föräldras med 69 år, med Per Andersson. Nu ska vi se, hur mår du?
Jag mår bra.
Härligt.
Jag mår fint.
Du, jag tror jag beslagtar den här jävla skeden, för den lät...
Jaha, lät den... Ja, nu är det.
Så.
Nu då, nu har jag prövdricka här.
Nu är det ordning på torpet igen. Hur har den här coronaskiten drabbat dig?
Ja, alltså rent... Det ena är väl liksom... Man går ju och tänker på... Alltså det som är konstigt som att man blir osäker är ju det här... De flesta kommer inte märka att de har blivit smittade. Men och sen är det ju att några blir så enormt smittade. Och man kan trilla av pin och man... kanske har haft det. Det är liksom någonting i den här enorma osäkerheten som gör ju att det känns, fast man vet om att det är farligt, så känns det liksom nästan overkligt mitt i allt. För att, ja, tänk om man har haft det på något sätt. Det tycker jag är klurigt. Sen är ju så här, fast sen är det klart man, sen undrar man ju så här, en stor grej som vi diskuterar hemma är ju vilken, så här, lokalrevyerna i januari, vilken låt det blir, om det blir den här corona, om det är den tror ju jag på, för det liksom blir det, den självklara associationen, vilken låt man ska använda en corona låt på.
Ja, är det Ramon som gjorde My Sharona? My Sharona.
Den tror jag glider upp som en tvåa då. Mm. Och sen tror jag att man också kan göra en rolig dans. Du vet, när man så här håller för munnen och så gör man där, hej då corona. Alltså med,
just det.
Då kan man få en dans också. Mm. Det är de tre tror jag står högt.
Ja, jag fattar.
Ja, för den som sitter och grubblar på sånt.
Men rent jobbmässigt då, var liksom, du skulle ha varit på turné med Art.
Ja, med Art. Ja. Den är flyttad till oktober. Om vad som händer med det får man ju också se. Nu vet man, det kanske bara blir så att man får i slutet av sommaren inser man att det är tack och hej hela hösten, och så får man liksom ta tag i sitt liv igen i början på januari och bara tänka, japp, det får teaterna börja. Men man hoppas ju ändå, som sagt, det beror på hur allt utvecklas. Sen är det väl liksom allting att det är klart att, du tänker med huvudet, det är klart att det kommer bli, och om det inte blir då får man ju se då vad som händer. Men det siktar vi ju på. Och så är det då Art som ju skulle varit på turné, men som är skjutet på till oktober.
Just det.
Ja, så typ så. Så nu håller jag på, men det jag gör är väl att hålla på och skriva räkhäst helt enkelt. Jag räkhästar mig. Mm. Vi är inte så många heller i produktionen. Det är liksom jag och Anna Menuck regisserar, så vi ska ändå ses. Vi kan ju ses vi två och tuffa på med det här projektet. Och det känns rätt kul ändå. Det känns bra att vi inte är så många.
Du har ett par medförfattare också.
Ja, Håkan Jonsson och Rickard Rulfshammar. Så vi sitter och mejlar till varandra och har samtal och onlinear oss.
2019 så filmade du ganska mycket ändå, va?
Just det.
Det hade du inte tänkt ändå att göra i år, eller?
Nej, det hade jag inte tänkt, utan det var fokus på Art, och sen skulle det vara Diggiloo nu i sommar. Om det nu blir, det vet man inte heller.
Nej, just det. Också turné.
Mm. Någon Sverige-turné. Och sen in i Art. Så det har varit ett teaterår med lite här smågrejer, men inga jättefilmgrejer, utan teater har det varit.
Mm. Hade du någon taktisk tanke med det, eller har det bara blivit så?
Nej, alltså det som var väl grejen var att Art blev ju förlängning och det blev turné och allt det här för att det har gått väldigt bra helt enkelt. Och då sen när det här dyker upp med den här räkhäst förfrågan om att göra en enmansshow. Det har ju varit så här, folk har frågat, ska inte du göra någon enmansshow och sådär. Så jag har känt att det måste liksom kännas helt jävla rätt. Och så ringde Jonas Karlund på Blixen, ringde och sa hej, vill du spela vid Hallåhlensbergsteatern? Och då kände jag bara hur det bara träffa i hjärtat och det kunde jag liksom inte backa på. Mm. Lorensbergsteatern är ju liksom min, ja men du vet, när jag var liten så åkte man in och såg på Galenskaparna och After Shave, så den där teatern, när man bodde i Mölndal och så fanns liksom den som en hägring där borta. Så det var ju som att det blev någon cirkel här som sluts med hur jag började spela teater. Och Humoristerna, som var en liten teatergrupp som jag hade när jag var liten, vi vann ju Galenskaparnas pris.
Just det.
96 när vi fick spela där 4 gånger. Sen har vi alltid pratat om att tänk om man kunde spela där. Så att det var liksom, alltså det känns som lite både en stor ära men också som någon gammal dröm som liksom går uppfyllelse på något sätt. Med detta.
En cirkel som sluts.
En cirkel som sluts faktiskt.
Och du beskrev i någon faktiskt skriven artikel tror jag, hur du liksom, alltså att ni hängde där utanför i timtal bara.
Ja, ja. Det var ju så. Jag vet inte hur det liksom, ja men du vet, vi var ju teaternördar men vi stod liksom utanför där, du vet, och fantisera. Och folk trodde ju att vi hela tiden åkte in för att gå in på och se på teater. Men vi stod ju utanför och tittade på Lorensbergsteatern och liksom drömde oss iväg. Mm. Och folk frågade om vi skulle gå med på olika diskotek. Mm. Och så vi, när vi åker in och tittar på Lorensberg istället. Ja, ja. Gör vi. Så stod vi där. Ja, det var fint.
Och det är fortfarande deras teater?
Ja, det är det. Mm. Kulturtuben, Galenskaparna och After Shave, så är det.
Vi kommer återkomma till Räkhäst.
Ja, vad spännande. Ja.
I dessa då tider av kris och isolering så är man ju kanske lite till mans orolig för sina föräldrar. Ja. Är du också det?
Ja, men ja, det är man ju. De är ju liksom i början på riskgrupp. De är ungefär ganska nyss fyllda 70. Men ja, det är man ju. Men jag samtidigt... när jag ringer dem och så verkar de har ju liksom, de är pigga i grunden, de rör sig mycket, har liksom inga underliggande sjukdomar och sådär, och sen så får man ju bara hoppas att de, men när jag ringer dem så tycker jag att de tuffar på bra och är vid gott mod. Så det känns bra.
Men ni har inte setts på länge?
Vi har inte setts på länge. Nej. Bara online. Någon gång.
Jag fattar. Och jag insåg att
men det var påsk tror jag det var. Då onlinade vi hem till dem och då hade de några grannar över. Så när datorn gick på hade de en sju helsikes fest där. Tjena, jag kom hit! Så det var liksom hela grannskapet. Så när vi liksom, när datorn gick på lite fint så möttes vi bara av ett... Det var som att sticka in huvudet på någon stor, enorm fest. Det var inte så många, men det var ett jävla drag där. Hördes klockan 3, då hade de ju sulat på den. Så jag tyckte, det lättade upp.
Ja, vad skönt.
Tyckte jag, så kan man säga, ja, de är på gång.
För du brukar nämligen lite grann stanna vid när du pratar om din bakgrund och sådär. Om hur peppande dina föräldrar var. Och liksom du brukar säga, ja, de sa alltid, om du har kul så blir det bra. Ja. Så. Men du har liksom aldrig riktigt berättat om vilka de är, tänker jag. Skulle du vilja göra det?
Tommy och Marita träffades när de var unga då. De fick klassyrran när morsan var 19 eller något sånt där, tror jag. Och vilken ände ska jag börja? Men det här var ju en rolig fråga. Då tar vi min farsa, Tommy Andersson. Han har då jobbat på Telia. Hela tiden började då med att sätta upp du vet, man klättrar upp i master, du vet, så här, och liksom, vad fan heter de här, alltså elmaster på något sätt, man
telefonledning
ihop, ja, man sätter ihop dem där och åker hem till folk och kopplar in ledningar och på något sätt, så då var han liksom ute på fältet. Kan man väl säga, Telian på fältet. Och sen så blev han liksom mer så här, du vet, börja ritningar och mer kontorskör. Och sen jobbade han med det.
Luktar det lite klassresa?
Ja, men alltså, ja, lite klart, det tror jag. Mm. Absolut. Jag menar att vi... det var ju ändå det var en liten mindre lägenhet från början som blev lite större hus och sådär. Radhus dock, men ändå. Så han har varit Telia trogen och jobbat där hela tiden. Och känns som en... och vet, spelat lite fotboll, lite korpenfotboll. Och har alltid ett... Ja, men det tycker jag. Reko och glad.
Mm. Ja. Och alltså, således då någon slags sportintresse eller?
Ja, men sportintresse, absolut. Ja, vi spelade fotboll lite, du vet, när jag var liten och vi, sådär.
Ja. Guys?
Absolut guys. Ja. Farfar var ju hedersguysare också.
Ah, okay.
Ja, mm. Så att, det var ju fint. Ja, typ så.
Ja. Liksom, vilka sidor har du ärvt av honom?
Ja, men jag tror... jag tror att han är ju... Ja, men lite det här med att man är positiv, man har nog nära till skratt och att man liksom är nyfiken, social, tror jag.
Ja, det är härligt.
Ja.
Han är inte rädd för att snacka med någon på vagnen.
Nej, verkligen inte. Så känns han väldigt här, jag vet inte, farsan är lite reko på något sätt. Han är alltid schysst. Mm. Tycker jag. Och vad vi alltid varit när vi varit liten. Om det var någon kompis som hade problem och kanske inte ville ringa sina föräldrar. Och så där, då har jag till och med haft kompisar som har ringt min farsa istället. Och han ställer alltid upp. Liksom, alltid. Då kommer jag, det fixar jag. Då löser jag det.
Så han, fint.
Ja, jädrigt, en bra gubbe.
Rolig?
Ja.
Ja. Okej, du hade ingenting mer att säga om det.
Nej, men så där var det också ofta. Men det vet jag, men han hade också så där, du vet, men vi skrattar mycket. Så är det ju, och han är ju en, han har alltid små, jag vet inte, små bus. Eller kan man säga så, särskilt när man sitter så här, du vet, och när släkten sitter och snackar lite så här, så har han alltid lite så här, ja, det pågår något.
Okej.
Ja, jag vet inte, jag kan inte säga, men han har en räv bakom örat.
Mm. Ja. Men inga klara exempel på det?
Nej, det är ständiga rävar. Mm. Det är olika rävar.
Och Marita då?
Morsan, Marita. Född och uppvuxen då i Mölndal.
Det är inte pappa?
Nej, farsan är Goda.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Och hon jobbade också på Telia- till en början med. Och sen så har hon haft det här, nej men man ska göra, hon har ju mycket så här, vill man en grej så prövar man det. Hon öppnade ju, jag vet inte, nu ska vi se, hur gammal var jag då? Då var jag kanske 10 eller något sånt där, 12, något sånt där. Och då hade hon haft en gammal dröm om att hon alltid velat öppna ett café. Så då slutade hon bara till det, och så öppnade hon ett café. Och så körde hon det några år, ett arbetarkafé, öppna 07 och stod och gjorde mackor, du vet, och grötfrukost där. Och sen började hon jobba på något sånt här, med något storkök inne i stan som serverade. Och sen tillbaks till Telia, för då hade hon känt, men nu har jag prövat detta. Mm. Det var jättekul att pröva det ett tag.
Otroligt svårt tror jag att få någon vidare ekonomi i ett fik.
Ja, men det tuffade på bra.
Okay.
Faktiskt. Ja. De hade mycket folk och så, utan jag tror bara hur länge hade
det heter Espresso House idag.
Precis. Så det, jag tycker det funkade okej.
Okay. Din mamma är god för
heter det.
Din mamma är god för 18 miljarder faktiskt.
Precis. Ja, nej, så hon la ner det sen och körde. Ja, när det började gå bra så körde hon Espresso House, jag vet. Ja. Jag säljer vidare det där. Ja. Morsans Café heter det.
Okej, okay, det är jättebra namn.
Ja.
Men det finns inte kvar.
Nej, det finns inte kvar. Nu är det blomstrar för det låg i Kruxlet. Mm. Men så drev hon det, men alltså det tuffade på bra. Jag tror bara hon kände så här, nu har jag gjort det ett tag. Och sen så, den här lilla åttakantiga kebabben som stod på Brunnsparken, vet du den?
Nej.
Nej, det är nog något, det är någonting där idag som jag inte vet vad det är. Men den var en så här klassisk utanför, där ja, precis. Utanför Femman.
Okay.
Låg den, mitt i Brunnsparken. Den drev ju min syrra ett tag den. Och då jobbade morsan där också.
All right.
Ja, då jobbade jag också ibland.
Det där vittnar ju att man då vågar bara hoppa av sig trygga jobb på Telia. Det vittnar ju om något slags Jag vet inte, självförtroende eller tillförsikt eller vad är det?
Ja, självförtroende, men också lite, jag tror också lite så här, fan, det går faktiskt att göra. Det är så lätt att gå runt och snacka och säga, men det där vore kul att göra. Och man känner sig, man kan ju faktiskt pröva hur det är att göra någonting. Det är ju inte svårare än så. Och så lägger man ner en jäkla massa jobb och så kör man hjärnet. Mm. Så det, och det tyckte jag var jävligt coolt av henne. Så hon är driftig då, tycker jag. Och också, också nära till skratt mycket. Och skrattar mycket.
För driftigheten känns ju som du kanske har haft av henne, eller?
Ja, det kanske jag har då egentligen, ja. Att det är liksom, då kör man... Ja, eller... men man måste pröva för att se vad som händer.
Ja.
På eller... något sätt.
Jag har en känsla av att du inte är så driftig.
Nej.
Jag har en känsla av att du är med människor som är det.
Ja. Ja, men det är jag också.
Fast du, eller så här, du, är du en entreprenör verkligen?
Ja, det kan absolut vara.
Okej, okay. Ja, då har jag fel. Ja, men jag kan väl få ha fel också?
Det kan du verkligen få.
Tack.
Nej, men det är väl så, om jag går in i ett projekt, då är det liksom... Nej, men då är det all in.
Mm.
På något sätt. Jag vet, jag hyrde ju någon teater själv när jag liksom var 20 eller något sånt där. Och jag hyrde hela konserthuset själv i Göteborg och satt upp någon egen show och gick runt på... nätten och hängde upp affischer i hela stan och sådär. Så att, jo, men det tycker jag nog att det drivit på rätt bra.
Ja, det får man säga.
Ja, mm. Men däremot så är det kul att jobba med folk som också är det. Om jag går in i ett projekt så tror jag inte att jag nödvändigtvis behöver vara den som... Jag kan också vara... Jag tycker det roligaste är när man inte en drar, utan när man är flera som liksom gör det tillsammans.
Ja, det låter ju jätteskönt, tycker jag.
Ja, mm. Sen blir det ju så ibland att man... Och särskilt saker som man kanske är initiativtagare till, så slutar det med att jag vet någon gång någon sommar eller fan vad det, vi spelade i Karlshamn någon krogshowsrevy, tjofadrittan grej som jag hade skrivit, och så vet jag att administrationen runt om där var både si och så, då vet jag att det var någon natt vi hade haft publikrep och alla hade gått hem och jag insåg bara att vi måste måla om golvet här på scenen. Och de hade inte gjort det helt enkelt. Det var för någon som skulle göra det som inte gjorde det. Så jag vet att jag låg där på natten till gryningen och målade om hela scengolvet. Och det kom ungefär när jag var klar. Då kom de andra och sa, fan vad bra att du redan här. Nu ska vi börja repa. Jajamän. Så jag bara, så skönt att vara lite i tid. Jag sa aldrig till någon att jag hade målat det där golvet.
Men det var torrt när de kom.
Ja, det var små fläckar som var... Men då sa jag att det är någon som har varit här och målat. Jag vill inte säga att det var jag.
Nu kom ju min teori fullkomligt på skam. Ja, superdriven.
Ja, men det är jag nog. Ja. Men det är nog också baserat på, jag vet inte om men drivenheten tror jag ligger mycket i att om man gör något som man tycker är kul.
Mm.
Och känner liksom att, ja, om vi bara går 4 mil till så är vi ju där vi skulle vara. Om vi bara pressar oss lite till så kan vi ju liksom pusha oss dit. Och det är ju jävligt kul att göra det, även om det är det kostar ju lite också. Men det är ju roligt när man... Det är tråkigt att gå nästan i mål.
Mm. Du har gjort det här i hela ditt vuxna liv.
Ja.
Och varit i konstellationer och... Vill du bara säga någonting om det?
Nej, men...
Jag ställde ingen fråga, jag vet, men...
Ja, men så är det ju.
Ja.
Och det är ju... Men det tycker jag är lite... För man tänker ju... Ja, så är det. Nu har jag lärt mig. Sen är vi 40 och jag tänkt att nu ska jag ta lite ansvar för att säga ja, det har jag gjort. Mm. Annars tänker jag så här, oj, det har bara varit tur och så. Och det har det väl varit, eller vad det nu har varit. Men det har gått med jävla fart. Och ibland när man ser tillbaka på grejer så tänker man säga, gud, det har ju faktiskt... Det har ju blivit en jädra massa.
Mm.
Men jag tänker oftast framåt. Mm. Men ibland när man hittar grejer bakåt så tänker man, oj shit, jag har ju faktiskt, nu har jag det här, nu kan jag ju nästan säga att jag, ja, men när jag var 40 beslutade jag för att så här, nu måste jag kunna säga att jag lever på detta.
Ja. Ja.
Det har du levt på det sedan jag var 20, men det är bara något som varit så här, oj, jag vet inte vad det är. Är det för att skådespelare är så fint och stora ord som man inte vågar ta i munnen eller vad det är? Jag vet inte. Man är ju bara komiker och sådär. Men nu tycker jag att man har spelat en del och skrivit så mycket så att nu kan jag säga att jag lever på detta. Ja.
Jag har haft en föreställning om att det här imposter syndrome, tror jag det heter på engelska. Alltså, det vill säga att man tror att man ska bli avslöjad för att man är en bluff eller att man
faktiskt inte, jag kan ju inte det här.
Nej, precis, så känner man ju hela tiden.
När ska de fatta det liksom? Ja. Och då har jag nog levt i en missuppfattning om att det skulle ha någonting med, alltså att man har kanske gjort en klassresa.
Ja.
Och det är möjligt att accentueras av det, men det, jag tror på riktigt att alla människor känner det.
Ja, det tror jag med.
Ja, och där är väl du då ett lysande exempel.
Men jag tänker också kanske att liksom, är man en gubbe från Mölndal som har en dröm om att spela teater, så kanske det också känns, det känns ju jädrigt långt bort att det ska funka. De flesta runt om spelar ju inte teater, och de man känner spelar jättebra amatörteater där på, men liksom att steget från att göra det på riktigt eller på heltid känns ju så här, oj wow, det skulle aldrig, det tänkte man ju aldrig att det skulle gå. Däremot så fanns ju passionen och brinnet, och vi höll på det här fantastiska teaterhuset i Mölndal 24/7 hela tiden. Mm. Men att det skulle gå att leva på, det fanns liksom inte. Jag vet inte varför, men det kändes väldigt långt bort.
Det som är roligt nu när vi sitter här, Per, det är ju att jag precis har gått med i en sketchgrupp. Sofa och Buskis heter den. Det började med att vi skulle göra coronasketcher. Och nu gör vi det.
Ja, vad roligt.
Ja.
Men man går in på nätet och ser.
Ja, precis. Man kan söka på Sofa och Buskis. Vilka det är?
Ja.
Det är jag, Johanna Ställberg, Anna Littorin och Olle Sarri.
Fan, vad roligt.
Ja, ett riktigt rövgäng är det.
Ett riktigt rövgäng. Ja. Och så träffas ni en gång i veckan.
Ja, men, och nej, det är superoregelbundet.
Men tid finns.
Ja, och nu har jag fått berätta att den gruppen finns.
Ja, ja.
Och använder det som språngbräda för att fråga dig om det här med konstellationer. För att om vi tar groteska då, till exempel. Nu har ju du ingått i flera konstellationer i underlivet. Men om vi tar grotesko till exempel, alltså, vad tänker du är din roll i den konstellationen?
Ja, men detta är bra. Ja, men det är väl lite, oh gud, detta var svårt. Detta är en rolig fråga. Nej, men man får ju liksom rollen, den förändras ju lite också. Och när vi är flera stycken som skriver, om vi är sex stycken och sånt där, då blir det ibland, om tre utav oss sitter och spånar, då blir det på ett sätt. Och sen när vi fyra, då blir det som ett annat sätt. Och när alla sitter och spånar så blir det på ett sätt. Och ibland så tar man liksom olika roller i det där. Men fattar vad jag menar. Att jag känner inte så att jag kommer in och så har så här, nu har jag den här rollen. Däremot så kommer ju alla in med sin humor. Och sin liksom, så här tycker jag att det bör vara. Och sen så ska ju det där stångas ihop. Och det är klart att i det där groteskrummet så är det är klart att det är högt i tak, och ibland är det jobbigt. Men man vet ju också att när flowet går igång så blir det ju, då har vi själva ofta, tycker jag, när det har blivit sånt, så haft väldigt kul och känt att här har vi något på spåren.
Säg att du kommer med en idé då.
Ja.
Grundidén, är det du som äger den då? Är du liksom någon slags konstnärlig ledare för just den sketchen till exempel?
Nej.
Nej,
det behöver jag inte vara. Utan den kan hystas upp, eller så tar jag ansvaret för den, eller så tar någon annan och säger, du, kan inte jag få skriva på den här? Jag skriver på den och så kom tillbaka, så slänger vi den mellan oss. Eller så är den idé som jag har själv tänkt så här, det tyckte inte jag var så roligt. Men han säger, fan vänta, jag fick en idé på den idén. Så där hålls det ju på. Samt som vi är ju så många, så det gäller ju också, tycker jag i alla fall, att det är ju skillnad om jag skriver en pjäs själv med en kompis. Då är det ju mycket mer från A till B. Alltså att man tar helhetsgreppet, och då är liksom, då vet man att många av ens idéer kommer med. Jag tror det som är lustigt när man tar med grotesk är att alla har ju en känsla av att ingen av deras idéer kommer med. Alla sitter och känner, ja, det var ju kul, men mina idéer kommer ju inte med. Det tror jag alla i manusgruppen känner. Vilket är ju rätt roligt. Det är en gemensam känsla. Men det vet jag. Men det är klart, men jag skriver en, ja, jag vet inte, men
jag är bara nyfiken på liksom, om du, hur drivande du är. Och, alltså, är du duktig på Kill Your Darlings? Alltså, lever du med strykningar av dina roligaste grejer?
Ja, men det beror på, egentligen är det väl så här, tycker jag. Men det beror, jag tycker man liksom kan också se, ibland så kanske det är ett nummer som jag tänker så här, det där tyckte jag kanske inte var det mitt bästa, roligaste nummer, det roligaste. Men däremot så kan jag se då att när det läggs ihop, med det här andra numret. Om jag har skrivit ett nummer som är på ett sätt och så har någon annan skrivit ett nummer som är på ett annat sätt, de tillsammans blir en jävla bredd eller en rolig vändning. Det tycker jag är roligt med att ha alla de här hjärnorna, att om man ser det utifrån så är det ju liksom bollningen mellan alla våra huvuden som är egentligen, tycker jag, det som är roligt. Att okej, nu blev det en sån typiskt Per Gavatin-skämt, och sen så kommer det ett typiskt Henrik Dorsin-skämt, sen kom ett typiskt Per Andersson-skämt, vad det nu är. Men att det är liksom, det är ju det tillsammans som gör någon helhet. Om det bara är mina skämt eller sådär, att jag skriver manus, det är klart att det blir på ett sätt som blir väldigt mycket mig, förstås. Mm. Men när vi alla går ihop så känns det som det blir någon bredd eller någon... Och det handlar ju om att se det också. Att alla de här skämten tillsammans blir liksom grotesko.
Ja, men intressant tycker jag.
Ja. Ja, men det var så. Jag vet inte riktigt vad jag har. Det egentligen ska jag fråga någon annan, kanske. Jag vet inte vad jag har för roll. Men det är klart att man liksom i diskussionen så får backa tillbaks lite ibland och tänka, oj, det där tycker inte jag var värt att ta... gå in så hårt i det där, för det kanske inte var så viktigt för mig. Men jag tror den stora grejen är att vi gemensamt känner att vi försöker hela tiden pusha oss så hårt det går. Fast sen är det klart att alla kan inte springa sin, alla kan inte springa åt sitt håll, för då slits det isär. Utan om någon tar ledningen får man liksom hänga på, fast försöka mata in sin kunskap så mycket som möjligt. Ah, fan, blev det löst, fattar du?
Finns det ens en framtid för groteska nu, som du ser det?
Inte en aning. Jag är ju alltid så, du vet, jag tror att jag är lite blå också. Jag tycker ju alltid, eller jag känner så här, grotesk står jättehögt för mig. Men om det har varit då att nu ska vi inte köra, eller man har någon som känner att jag känner att jag vill inte göra det här på ett par år, så har jag alltid varit så här, oj. För jag är ju alltid, jag tycker ju oftast att det är kul och känner att de där diskussionerna kanske ibland har jag känt så här, men ja, men vi är fortfarande vänner. Vi har ju fortfarande kul och gör roliga saker. Ska vi inte köra ett varv till? Men det kanske bara jag som är dum i huvudet.
Jaha, okej. Okay. Så du är den i gänget som framförallt vill göra det i nuläget?
Nej, det tror jag. Jag är väl mest på.
Okej.
Okay. I regel, det tror jag. Så jag blir alltid jag blir alltid lite så här, ska vi inte göra något, då går jag runt och blir lite ledsen, då tänker jag. Men då gör jag något annat istället.
Ja, okej. Okay. Ja. Så att hela det här senåret nu, du hade hellre jobbat med grotesko?
Nej, det kan jag inte säga, men för det tycker jag också är jävligt roligt. Men de gångerna jag har tänkt så här, ska vi göra något, och märker att folk inte vill, så blir jag lite så här, okej.
Det måste vara svårt med, för ni är ju alla i stegrande grad också upptagna. Det måste ju vara liksom...
Ja, almanackan blir svår och svår att få ihop.
Eller hur?
Ja, så är det ju. Ja.
Så att om ni nu skulle göra någonting, alltså det skulle ju inte kunna bli för en typ nästa höst i alla fall, 2021 eller så.
Absolut tidigast.
Ja, det är så.
Jag har skrivit en del med Håkan Jonsson som också man skriver räknas. När vi jobbar så blir det ju tydligare, då ser jag samarbetet tydligare. För att det här, han är liksom... mycket mer liksom, han är mer organiserad.
Ja, det är bra att du gör så mycket gester.
Ja, det hjälper ju er jättemycket som lyssnar på det här. Han är mer organiserad. Han gillar att sätta ihop små Excel-ark och göra så här, hur långt har vi kommit och det. Där jag kanske är mer vild eller skriver lite på olika scener samtidigt, och sen har jag ser det väldigt tydligt för mig själv att jag är på väg dit, men innan jag har kommit vägen dit ser man kanske inte alltid. Men jag säger, ja men nu har jag så här, och så har jag massa olika idéer, men sen när jag har fått ner dem på papper då blir de nog tydligare. Men det börjar när jag ringer och presenterar en idé, så kanske man tänker, vad fan, nu har han pratat en halvtimme, jag förstår inte ens vad han pratar om, men kör du ditt race, Per. Men sen kanske det då visar sig att fan, det hängde ju ihop faktiskt. Men där tror jag att jag är mer vild och han är mer organiserad, och vårt samarbete tillsammans blir väldigt bra. Men vi är två, då är det lättare att se det.
Jag lyssnade på dig när du var gäst hos Nemo Hedén.
Ja.
Då berättade du att du var väldigt förtjust i ett grotesko underverk som var ett fabelspår som aldrig blev av.
Ja.
Är det, kan du så här, i er lilla chattgrupp säga, guys, är det okej om jag tar fabeln? Och springer vidare med den åt något annat håll?
Ja, det tror jag.
Okej, men det har aldrig hänt?
Ja, och ibland har man väl sett någon sån där idé eller något frö som har såtts. Nej.
Jo, det tycker jag.
Såtts.
Ja.
Ja, ett frö som sås. Såtts. Se. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Det här fröet kan man ju se ibland så här att någon har så här spunnit vidare på... Spunnit?
Mm. Ja.
Ja. Dratt vidare på något annat håll eller sådär. Mm. Ja, eller någon idé som först mot turné som man ser dyker upp i något annat sammanhang och sådär. Men det är bara roligt.
Men ni har inte någon sån Robert Gustafsson drar iväg på dansbandsturné med en karaktär som de andra har skrivit?
Nej, det har väl inte hänt än, tror jag.
Nej. Skönt. Kanske.
Vad jag vet.
Mm. För honom har det ju hänt.
Ja. Ja. Nej, men jag tänker att det kanske är någon som pågår för fullt. Någon gammal grotesk karaktär.
Ah.
Ja.
Mm. Som Emma Molin åker runt med.
Ja, men det vet man inte.
Nej. När vi såg sist så var det ju ganska tydligt att du inte liksom...
Men, förlåt, du kommer
jag kör.
Tänk på att den här taxichauffören som jag gjorde i grotesken, väldigt, väldigt liten, den har jag faktiskt kört någon gång på Diglo och sådär faktiskt. Det. Mm. Och slog det mig nu. Men den var ju så liten. Jag tror bara folk tänkte att det var kul att den fick liksom ytterligare ett liv.
Mm.
För så där är det ibland också groteskt att man har, i och med att vi som har, så kan det vara någon liten karaktär som är bara med har fyra repliker i en scen. Men så tänker man, fan, här är ju något kul med den här karaktären.
Mm.
Så det beror väl på vidden och magnituden av det, kanske. Mm.
Men då när du tar taxichauffören till Digilo, då är det inte... Tjena guys i gruppchatten. Är det okej om jag tar taxichauffören till Digilo? Utan det gör du bara.
Ja, det tror jag bara gör.
Ja.
De såg det och tänkte, helvete!
Tror
han är inte klok. Nej, jag vet inte. Jag hoppas de tänkte, gud vad kul att han tog den här. För det var liksom bara en liten roll i serien. Och liksom att den fick blomma ut.
Mm. Ja. När vi såg sist så var det ju tydligt att du inte tänker på det som ett... Alltså det verkar inte så strategiskt med varumärket Per Andersson, men... Ni som ingår i Grotesco är ju så förknippade med gruppen, och då funderar jag, tycker du att det spelar roll? Skulle du vilja vara friare? Eller har jag helt fel? Du är superfri. Ingen tänker på Grotesco när de tänker på Per Andersson förutom jag då.
Oh. Nej, det har jag aldrig tänkt på.
Nej.
Eller folk får tänka vad de vill.
Mm.
Tror jag. Nej, men det känner jag inte.
Mm.
Utan jag är jättestolt över Grotesco. Som folk förknippar mig med det, fine. Men ibland kommer det fram folk, det hör mig ibland när folk kommer fram och säger, det kan vara jättesmala grejer. Jag gjorde någon röst till en tecknad grej på femman för jättelänge sedan som heter Myggan. Och det ibland kommer folk fram och säger, jag älskar Myggan. Mm. Jaha, ja. Mm. Grotesco kommer från folk fram ibland, och det kan vara från alla möjliga saker.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Okay. Jag lovade ju förut att vi skulle prata mer om räkast, och det tänkte jag att vi skulle göra nu, för jag läste i GP då att jag vill inte göra en enmansrevy för att alla gör enmansrevyer. Och då funderar jag på ifall du vill utveckla det, för jag vet inte en enda person i hela världen som har gjort en enmansrevy. Sen så googlade jag och så upptäckte jag att Claes Eriksson gjorde en 2007 och Carl Gerhard gjorde en 1955.
Grejen är att jag tänker att det måste stå för, det ska vara enmansshower.
Ja, okej.
Alltså jag tänker att det kanske är felciterat till och med.
Ja, för det kan jag kanske gå med på.
Ja, ja, enmansshower gör ju alla. Och då tänkte jag väl inte göra en sån här klassisk enmansshow. Man kommer och så, och jag är ju inte ståuppare heller. Och jag tycker de som gör de här showerna är så jävla bra också när jag ser dem. Så jag kände liksom så här, men ska jag, det måste jag göra på mitt sätt lite. Så då fick det bli en enmansrevy. Det måste vara det jag menar.
Ja,
ja, låter det som.
Ja,
det är inte heller min känsla att de flesta sätter upp enmansrevyer.
Nej.
Nej.
Men inte heller enmansshower sätter ju de allra flesta upp.
Nej, men det är ju en trend i alla fall de senaste åren. Man jämför med för 10 år sedan.
Men du hade kunnat säga att många komiker gör det.
Ja,
alltså,
men
du behöver inte dra in hela Sveriges befolkning. För där är det inte alls sant.
Okej, okay, nej det är sant. Ja. Jag tror jag menar i skrået.
Vad otroligt vad många fel det han blir i det där lilla citatet.
Ja, ja. Enmansshower och hela, alla gör väl en enmansrevy.
Ja. 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 Ja.
Vad är det som låter i källan? Det är grannen som kör någon enmansrevy igen. Nej, utan mer att det är många... Ja, men det jag tänker säga, vad heter det? Shirley Clamps revy, nej, vad roligt att jag säger revy. Enmansshowen såg jag, den var ju suverän. Lisa Nilsson var jättebra. Och Sannas Nisen, när hon körde sin show, tyckte jag var skitbra. Men det är enmansshower på det sättet.
Just det.
Mm. Och många ståuppare som kör enmansståuppare. Enmansshower helt enkelt,
ja.
På olika sätt.
Just det.
Och då kändes det gött att jag kör en enmansrevy. Så jag tror att det var så.
Mm.
Jag menade i det citatet som inte alls framgick.
Och är det en så kallad nummerrevy?
Ja, det blir någon slags nummerrevy på en gubbe, ja.
Då har du lite kupletter?
Det blir nyskriven musik, ja.
Ja.
Mm.
Du har prator?
Absolut.
Karaktärer?
Absolut, det är peruker och mustascher.
Ja.
Mm. Ja. Ja.
Är det något mer?
Ja, det är väl... Ja, men så här tänker jag. Jag tänker att den har liksom tre grejer. Det ena är liksom det här all in, nu kör vi, på med en peruk, nu jävla blir det, nu åker vi helt enkelt. Ett jävla drag, mm. Jag improviserar och liksom sjunger låtar och allt det där. All in, ja. Och sen tänker jag att den andra delen är kanske att det kommer vara ett par, två, tre nummer som man kanske har sett innan. För att morsan har liksom, då måste de vara med de här nummerna, så tar jag med dem så. Mm. Men det mesta är nyskrivet. Mm. Ja, men så tänker jag att det, för att det finns ju en liten då, den lilla, om man vill ha någonting, så är liksom, och det tyckte jag var, vi fick ihop det här med räkhästen, när både att det var på Lånsbergsgatan, det vi pratade om förut, med att man stod där utanför och liksom drömde och nästan så fantiserade om att sätta upp en revy. Så jag liksom nästan började skriva lite på en revy medan jag tittade där, och nu 20 år senare så spelar jag en revy när jag stått på den teatern jag stått och tittat på något sätt. Mm. Och då, när man skriver ner alla idéer, skriver man ner dem på olika lappar. Och då är det så lustigt, för det finns en lapp från när jag var 10 år som jag har skrivit räkhäst på. Mm. Som jag aldrig har sorterat bort, utan jag har alltid blivit så här, vad fan vad konstigt, det här är roligt på något sätt. Och då var det när vi snackade om namn. Och sa folk, ska den heta, den får inte heta så här, en galen kväll med Per Andersson, den får inte heta det, sa jag. Då kräks jag. Mm. Ja, vad ska den heta? Ja, och så sa jag, räkhäst. Mm. Och då sa producenten, va? Nej, fan vilket konstigt namn, det kan inte heta. Sen ringde han upp mig dagen efter, så sa han, jag har tänkt på det hela natten nu, det här räkhäst, jag har inte kunnat släppa, vad är det för någonting? Vad fan är det? Jag vet inte. Och sen berättade jag om den här lappen, och så här, det måste ju heta räkhäst, det är ju skit konstigt. Och då, så då tänker jag att det är liksom det, så hela liksom, hela det där är liksom att det är någon hyllning, om man vill ha någonting mer så är det liksom en, jag tänker att föreställningen är någon hyllning till fantasin, eller till, ja men, och jag läste någonstans också att fantasi är liksom när vi, det är som störst när man är liten, alla andra sinnen blir som blir, man blir mer logisk, man blir mer sån, och allting växer, men fantasin är liksom det centrat i hjärnan som nästan blir mindre på något sätt då, mm-hmm. ju äldre mm. vi blir. Och så tyckte jag att, alltså är man 40, man är ju lite där mellanvuxen, och man har liksom sitt barnasinne, och jag som har mycket barnasinne måste också då bli lite mer vuxen och allt sånt där. Mm. Så att det är liksom någon hyllning till fantasin.
Jag tycker jag. Jättemycket om titeln. Alltså, dels för att den nu är surrealistisk, det är härligt.
Ja, det är gött.
Ja, och sen också för att jag tycker att när man namnger saker, så är det bra ifall man hittar ett ord eller ett namn som är ledigt. Och räkhäst ja. Var ledigt.
Ja, det var det. Ja, ja det är sant.
Ja.
Ja,
det var ju,
det konkurrerar inte med något. Det är ju precis samma som den här maträtten eller, nej,
nej,
precis. Som den här ölen jag drack igår. Ja, det är inte samma.
Nej.
Nej. Det var, det är ett klädmärke eller något sånt.
Well done. Och har Anna Vnuk varit med sedan dag ett, eller kom hon in efter ett tag, eller hur? Så det, jag ska förklara då att det är din regissör i det här fallet, och hon är också gammal dansare och regissör, jobbat mycket med Grotesco.
Ja, hon regisserar våran scenshow och är liksom med i kollektivet nu och steppar in och var med i säsong 3 här.
Just det.
Nej, hon var, vi började med att skriva, och sen liksom, så när vi tänkte på det här, och vi ville, alltså, det är lite, så här, lite drömskt och fantasi, så kände vi att Anna vore rätt person för att komma in med liksom, lite andra element också. Mm. Så att vi ska ha möte på torsdag.
Berätta om Anna, liksom, hur färgar hon din kreativitet?
Ja, men jag tycker hon är väldigt bra. Så var det ju i vi gjorde Grotesk också. Men hon har ju ett sätt att liksom, för det ena, alltså hon kommer ju liksom med, vad ska man säga, jag tycker hon, om hon läser en text så hittar hon ofta någon bottnar eller några liksom nyanser i det där som känns, hon har ofta någon jädrigt bra, någon infallsvinkel ofta som man känner sig, fan där satt den, eller vad kul tänk. Hon har ett jävligt bra tänk helt enkelt, som en bra regissör ska. Och sen har hon ju också något så att man, det känns alltid lustfyllt. Det är ju viktigt för mig, märker jag ofta, att jag går gärna den, så här, lusten in i saker är viktig för mig. Mm. Jag är inte så ångestdriven på det sättet, jag har ångest på andra sätt, men jag vill gärna jag vill gärna ha lusten med. Då får jag en bra så här, positiv spiral av det, känner jag. Hon är så liksom... Ja, men, det känns lugnt och ledigt. Hon är så trygg och lugn. Så man kan liksom bara kasta sig i hennes famn på något sätt. Och så tar hon emot den och så hittar man något fint ihop.
Men det är ju intressant, tänker jag, om du nu vid då 43 års ålder känner att du... Kan, alltså kan du fortfarande överraskas av saker du kan göra som skådis?
Ja, alltså om vi tar art då, och arbetet med Edvard, så var det ju också, jag tror att, och det är ju mycket, det har varit så jävla roligt att göra den här artföreställningen, för det är också så här, där har jag utmanat mig på det sättet att det gör någonting som liksom inte jag har gjort med så mycket innan. Sen tycker jag att det är skitroligt att spela då lite mer, vad ska man säga, teater ska vi kalla det så, åt det hållet, liksom lite mer lågmält och lite mer, bara det att jag har inte gjort det så mycket, så jag har verkligen känt att där har jag behövt en regissör för att kunna göra det, någon som jag verkligen litar på, som kan guida mig in i det. Och jag märker att det är också mycket liksom vana nu när vi har kört art, när vi hade kört några månader, man kände sig mer bekväm i det och hade landat mer i det, då är det ju jätteroligt att gå den vägen och spela in liksom in i föreställningen på det sättet. Då växer det liksom fram en annan form av humor och ett annat, det blir en annan känsla i pjäsen. Och man märker det, den här pjäsen är skriven sån också, att ju mer, ja, det är ju lite upphöjt, men ändå ju mer naturalistiskt man spelar den, desto roligare blir ju den. Så har ju inte kanske alltid mitt sätt varit, men det är ju jättekul att pröva på. Det har varit, och Johan och Henrik har varit fantastiska att jobba med, måste jag säga. Och det har varit jävligt roligt och ge sig in i det här. Så det kan jag tänka mig fler gånger. Utan jag tror bara det som är väl att man måste liksom... Ja, Edvard har varit en väldigt bra guide. Jag vet till exempel första gången så jag skulle typ bara bära in, jag skulle bära in den här tavlan. Det handlar om en man som köper en tavla och så tre kompisar som börjar diskutera den här tavlan och sen så går deras vänskap liksom ifrågasätts och ställs på spel i och med det här köpet av den här tavlan. Och jag skulle typ bara bära in tavlan och Edvard att ja, men bär bara in tavlan vanligt, du behöver inte göra något kul. Mm. Nej, nej, nej. Och så, nej, men Per, nu gör du igen, du bär, in, bär bara in roligt. Nej, det gör jag. Jag fattar inte vad du menar, jag går bara in och ställer tavlan. Men du gör ju någon min. Jag är fan ingen min, jag bär bara in tavlan och igen. Nej, men nu gör du så igen och så fick vi filma det typ. Och då när jag bär in tavlan, jag halvsnubblar in och liksom... flörtar med publiken och gör en jävligt rolig min och ställer tavlan. Men det låg så nära mig så jag såg liksom inte det förrän jag såg det på filmen. Så tänkte jag, vad fan gör jag? Det är helt absurd. Jag ska bara bära in tavlan. Men när han sa till det fick jag liksom ingen känsla för det. Så där har man ju, det ligger för mig på något sätt. Men det är jättekul.
Men
spela ner, det är jättekul att ta den delen av sig. Sen gillar jag det också, jag har inget emot det. Man ska bara lära sig använda verktyget, I guess.
Men jag tänker så här, alltså i arbetet med Anna Vnuk då, liksom utmanar hon dig till saker som du inte, alltså, vad ska man säga? Alltså som du kanske inte tror att du är kapabel till eller så?
Ja, det tycker jag. Ja.
Har du något exempel?
Nej, men ska vi se, det blir ju liksom några grejer här i föreställningen när vi liksom ska... landa lite mer kanske, men jag landar lite eller att det ska bli liksom lite finare på något sätt.
Det Jonas Gardell säger att han uppfann det allvarliga partiet.
Ja, vad är det så? Var det han som uppfann det?
Enligt egen utsaga.
Det var inte roligt. Chaplin hade ju inte alls de färgerna.
Nej.
Men Gardell är ju äldre.
Han kanske tog det till Sverige. Vad vet jag? Alltså just det humorföreställningen.
Ja, kanske.
Ja, jag är för ung för att veta det.
Ja. Alltså tog här ofta någon så här med kanske en samhällsballad om läget och så där kanske någon olika sätt att sjunga eller något sånt där. Men det är ett element som kanske är gott att ha också, särskilt om man ska hålla på i två timmar. Så är det bra att liksom ta ner det på lite olika sätt. Och vi kanske ska få se, kan man få till en liten dans också, vore ju kul.
Skapa lite dynamik.
Skapa lite dynamik, då växer humorn också. Men, och det är ju bra också. Jag tänker, men det är det jag tänker, det blir roligt med. Jag tycker helst att man ska bara kasta ut 70 tårtor i publiken i två timmar. Man ska inte ta ner det alls, man ska bara stegra in till helvetets gränser. Men det är ju faktiskt, det är roligt att mjuka till det också. Det har ju sitt värde, och jag gillar själv. Ja, så.
Ett samtal som kanske har färgat mig mer än många andra i värvet är Lars Vilks, som på något sätt då menar att rondellhunden är liksom det bästa konstverket som han har gjort. just för att han menar att uppmärksamheten är en del av verket, och när den blir så himla stor så måste man ta in det i verkets kvalitet. Och då är frågan, håller du med om det? Är dina största succéer liksom, är det det bästa du har gjort?
Nej, det tycker jag, så behöver det väl inte nödvändigtvis vara.
Nej,
det tycker jag inte. Bara för att det finns ju ingenting som säger att det blir enormt och stort och uppmärksammat. Så det finns ju, man kan ju göra någon liten sketch som man har varit jättenöjd med.
Mm.
Sådär. Men... nej, men jag går på detta. Jag tycker det är en svår fråga. Man är liksom nöjd på olika sätt. Men det är ju mycket processen. Jag vet att då när jag kommer bara tänka på det, men när jag och Rickard Ulsamma skrev den här, vi skrev någon en sketch om ett arbetarfik till säsong 1 som har blivit lite kult på vissa ställen. Men det som var så roligt när vi skrev den var liksom att vi vad ska det handla om? Ja, det ska handla om ja, men det är en gubbe som ska gå och lägga sig. Så skrev vi liksom bara hela sketchen. Och sen händer det här. Och då säger den här, ja. Så sketchen är ungefär lika lång som vi skrev den.
Mm.
Vi skrev den och sen var den klar. Mm. Och vi skrattade jättemycket. Så tänkte vi, ska vi inte ha någon process på det här? Nej, men det, och så läste vi upp den, så sa alla, fan vad roligt. Och så det var något jävligt kul i det.
Mm.
Att vi satt bara, ja, vet.
Stjärnorna stod i rätt på något sätt.
Ja, vi hade ett jävla flow och det ena gav det andra. Så det var väldigt kul processmässigt att det bara så här, jaha, den var klar där.
Deppigt att du inte har gjort något bra på 17 år.
Tråkigt. Nej, men det andra jag skulle hänvisa till var just det där. Jag tycker på vad Rabbe sa bara att det senaste man har gjort är det bästa man har gjort.
Mm.
Så då tänker jag att det senaste jag skrev var förra sommaren. Då skrev en musikalfars som heter Den osåliga, som jag och Håkan skrev. Och vi slet som fan. Och det var nyskrivet musik och arrat. Och skulle vara somrigt och farsigt fast ändå lite absurt. Och jag tyckte vi fick till det där bra. Så att därför får jag ta det då.
Har du gjort jättemycket, skrivit otroligt mycket som aldrig har sett dagens ljus?
Ja, men absolut.
Mm.
Ja.
Har du
det ligger ju idéer och sånt. Enorma, men det är ju lite så, lappar och servetter och tipskuponger och böcker med massa idéer bara. Jag kan dra ut byrålådan och det så här, väller upp idéer. Det bara ligger grejer där.
Det är nästan bara lappar, eller har du så här ett färdigt långfilmsmanus som ligger?
Nej, det har jag inte. Det kanske då ligger under längre idéer.
Okej.
Okay. Ja, mm. Som är, det är inte ett färdigt långfilmsmanus, men det kanske finns här. Ja, det finns några jävligt bra idéer som är lite mer utvecklade.
Håller du på och pitchar massa grejer parallellt och det ligger idéer på SF och SVT och så vidare?
Nej, det gör det inte. Det borde jag bli bättre på. Ja. Pitcha ut, jag tycker det är roligt att pitcha. Det är bara att man, till exempel om man ska skriva man skriver en musikalfars, så tar det rätt mycket tid när man går in i det där. Då har jag liksom så här, då hoppar jag in i den bubblan. Mm. Så är jag där en månad eller två eller tre eller fyra.
Du, kom en fråga då. Men nej, vet du vad? Vet vad vi gör innan dess?
Vi hoppar till morsan.
Ja, vi pratar färdigt om din mamma.
Ja, men hon är från Mölndal också.
Mm.
Därifrån. Mormor, 99 år nu. Kom från Norrland. Och skulle jobba här ett tag, men hon blev kvar här.
Mm. Och här då i Göteborg?
Förlåt, hon blev kvar där. Mm. Ja, i Göteborg. Och så träffade morsan och farsan, de var rätt unga. Och så känns det som att de alltid haft sånt jävla... Ja, men morsan, de har roligt ihop, tycker jag känns som deras grej. De skrattar och har roligt ihop och de är liksom tajta på något sätt. Som man tänker sig, fan, de verkar lyckliga helt enkelt. Det är kul att se.
Alltså din känsla för karaktär kommer väl lite från morfar?
Ja, det tror jag. Morfar körde ju mycket, så var det ju.
Mm.
Han var ju entertainer.
Mm.
Ja, på det sättet.
Har din mamma ärvt det också?
Ja, men hon är entertainer på ett annat sätt.
Beskriv.
Nej, men hon är rätt så rätt fram, tänker jag. Och att, ja men också det här igen, men hon har ju ett jävla driv, att det liksom, vart man vet att, och alltid gått så här, typ när vi spelade våra första pjäser, ja då drog hon ju dit hur mycket folk som helst. Kom och titta här, ja, här ska ni in och se på teater, kan hon säga, och kunde liksom gå och dela ut flygblad i affären och sådär, och drog liksom dit. Man visste att det var fullsatt på premiären, för morsan har dratt dit folk från jordens alla hörn, vilket ju är fantastiskt. Och sen hur de hjälpte till bakom allt det där. Morsan stod i kaféet, farsan hjälpte till och byggde scenen och allt det där. Och det var ju bara så där, ja men det löser vi. Jaha. Och så hade man ett kafé bara till föreställningen. Och morsan hade någon deal någonstans att fixa till, och hon såg och sålde bullar och så här. Det var ju helt jävla fantastiskt egentligen.
Går de på all, har de gått på allt du har gjort?
Ja. Ja. Absolut. Det kan vara så här, någon liten spelning så här. Ja, vi har någon obskyr spelning uppe i Sundsvall. Ja, och så också precis 5 minuter innan så här, lycka till nu. Ja, det är morsan. Ja. Vi kommer att titta. Vi är utanför. Va? Hur visste ni? Jag visste knappt om själv att jag spelar här. Ja, men vi har åkt hit, så de alltid de dyker upp. Vad och det är ju så jävla mysigt. Mm.
Vi sågs ju sist i det här sammanhanget för 3 år sedan.
Är det 3 år sedan?
Ja.
Jesus.
Ganska exakt. Vad har du gjort sedan dess?
Ja, du. Jag har blivit bättre på att säga nej.
Okej.
Okay. Ja. Ändå gör någonting med lite mer så här. Ja, men jag blir bättre på att säga nej helt enkelt. Och också kanske också så här,
till lekprogram och så.
Nej, men också till projekt som man hinner göra dem, och ibland kanske också om det bara glider in något projekt som man inte riktigt kanske känner för, så har jag alltid sagt ja, bara för att jag har svårt att säga nej helt enkelt. Däremot så finns det fortfarande jättemånga roliga projekt, men jag har blivit bättre på liksom hålla och inte glida in i för mycket. Ja, men du vet, kan inte du skriva en... Men om man bara ska hjälpa till att skriva en liten grej, så är det ju inte en liten grej, utan plötsligt så sitter man och så ska man skriva en akt till någon revy eller vad det fan det nu kan vara. Mm. Eller alla såna grejer som liksom, man tänker, det där, när folk ringer och säger, det där betar du av, det tar bara någon timme, det gör ju aldrig det. Mm. Så att man liksom kan foka mer på det som man verkligen känner för.
Sen har du ju gjort Groteskos 7 underverk.
Just det.
Julkalender.
Ja. Det var roligt.
Ja. Kaching.
Just det.
Mm. Hur gick det?
Det var bra. Det var en enorm process dit. För att det var också lite sådär att... jag går inte in på alla turer. Men det var manusturer med... Det skulle skrivas något manus och sen så blev det inte riktigt. Så att vi fick gå in det på något sätt. Så att det var en sån här god... En sån här klassisk när man fick... vi fick gå in några stycken och springa de där 7000 milen. Men vi gjorde det, några stycken. Så vi fick ihop det. Men då var det en sån där på annan dagen. Pappa ska bara gå iväg och fixa det lite här. För vi var liksom tvungen att skriva och mata på hela den julen för att hinna klart med manuset. Mm. För att få... Ja. Det hade strulat.
För att ha någonting att spela in.
För att ha någonting att spela in. Jag kom in sent i manusprocessen, men då var det liksom inte gjort det som skulle på något sätt. Så då fick vi gå in några och jobba upp det där.
Ja. Ja, tanken var att du bara skulle vara skådis.
Ja.
Ja. Och det här leder oss kanske då in på en fråga som jag insåg att jag lite grann... Jag vet inte om jag någonsin har ställt den, men jag kom på att jag tyckte att det var intressant. Du behöver inte vara så rädd.
Nej, jag är inte rädd. Jag lyssnar bara. Ja.
Nej, men för...
Jag ser ut som.
Nej, men om du har upplevt att du då genom din ganska långa karriär har fått mycket kritik?
Ja, nej. Eller det har man både fått bra och dåligt, förstås. Och sen är det väl... Alltså folk... Det beror på vad det är för kritik. Jag menar, som sagt, är det bra humor? Men alla kan ju inte gilla humor, så är det ju bara. Mm. Och sen tycker väl vissa så här, att jag är lite för mycket och så där. Samt som att jag tycker själv att det är min humor lite. Och vissa tycker det är underbart. Och så säger, fan vad kul när du kör på! Det var någon gubbe igår som skrek över när jag var ute och gick och skrek, det är bra att du kör på, älskar när du ballar ur, så är gött att se dig. Och en som skrek, ja, tack så mycket, tack så mycket. Ja.
Efter då att ha varit lite för mycket, så att säga, ja, i vissa ögon i då 20 år. Ja. Alltså, är du, har du liksom, gör, är du trygg i det så pass att det var, ja men, det var lite synd att du inte tyckte att jag var kul, men vet du vad, jag skiter i det.
Ja, men sen är väl, man vill ju att naturligtvis att det man gör ska gillas så många som möjligt. Så är det ju också, naturligtvis. Det är ju inte konstigt än så. Men däremot så kan man ju inte tillgodose alla, och alla grejer ska ju inte tillgodose alla. Och sen börjar ju också på mottagaren, tänker jag mycket. Ja, men jag vet ju, var någon gång jag var uppe, det var en Digilo-grej, jag kommer inte ihåg vart det var, och så var det recensenten var otroligt besviken på min Håkan Hellström imitation, för han hade varit och sett Håkan Hellström veckan innan på Ullevi och haft som fin upplevelse. Mm. Och så var jag så här, ja, jag älskar Håkan Hellström, jag tycker han är fenomenal. Mm. Men det hindrar inte att jag kan parodi på honom, och att liksom hela recensionen handlar egentligen om att han har haft en bra spelning på Ullevi. Mm. Och då blir det så här, ja, nu recenserar du det här utifrån, kanske inte utifrån det du såg egentligen. Mm. Så där är det ju också, att det är mottagaren ibland som också inte är redo, eller vad man kan säga, eller tror att man trackar den personligen eller vad det nu kan vara. Mm. Det kanske handlar om något större än den personen ibland.
Så om jag hör dig rätt, så är det så här, ja, den där sura recensionen, den känns liksom fortfarande.
Nej, men jag har tänkt på den som exempel ibland, att det var ju omständigheter jag inte kunde råda över. Mm. Att det spelar ingen roll om jag har gjort vad jag än hade gjort som hade varit en parodi på Håkan Hellström, så hade han blivit sur. Mm. Det här människan. Så då är det ju svårt att göra det.
Ja, men har du en Kronemansågning som du minns också, eller?
Ja, någon har jag väl kanske. Ja.
Okej, okay, berätta. Ja. Vad skrev han?
Ja, men grejen är så här också. Det var ju roligt, för att jag tänker att han är så jävla bra. Jag gillar honom lite också. Jag tycker han har bra umf. Och så, men det var ju... men då fick jag... Det var någonting att jag åt upp hela... Så ska det låta... studion, och sprang runt och bjöd ut mig på ett sjukt sätt.
Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Gjorde det ont?
Ja.
Ja. Ja, vad säger du? Helt sorglös.
Ja, men det gör det väl under tiden. Det är klart att det gör det. Mm. Man försöker ju vara bjussig också.
Mm. Mm. Det skulle vara så jävla skönt ifall man fick tjockare hud med åren.
Nej, gud, jag tycker det är helt tvärtom.
Ah, wow.
Det tycker jag. Jag tänker så här, gud, vad jag är känslig nu för tiden. Innan var man liksom obrydd och bara så här... Mm. Här man var liksom, de blev som, man är ung och odödlig, och man bara kastar sig ut i saker, och så ser man vad som händer. Nu känner man lite så här, liksom man blir äldre, så känner man, oj gud, vad ska folk tycka? Man börjar bry sig om folk och vad folk ska tycka. Det är ju, fan håller man på med egentligen?
Ja, det verkar ju gå åt fel håll.
Ja, det är inte alls bra.
Nej.
Men,
alltså, har du gått i terapi?
Det ska man väl göra lite så här någon gång då.
Ja. Och det har du gjort.
Ja, men nej, men jag ska fundera på att prova det, ja.
Och det här kanske är en sån grej som du borde ta med dig dit då.
Ja. Ska man göra det?
Ja, inte vet jag, men det bara låter som ett problem om du liksom känner att det är ett växande problem. Jag menar, du ska väl förhoppningsvis göra det här i 20 plus år till.
Ja, kanske. Man kanske kommer på något helt annat. Jag vill öppna ett café. Det är det jag ska göra. Så gör man det istället.
Mm. Men... Taxifik i Täby. Kan det vara?
Varför inte? Ja. Det är ingen dålig idé. Ja,
fast du kommer inte göra det.
Nej, jag kanske inte. Nej. Om man får spela revy på taxi.
Ja, just det. Ja.
men jag tar det fortfarande med en stor nypa salt.
Mm. För att jag tänker att... om det fastnar hos dig, liksom...
Ja. Ja, men vissa så är det väl... Det är väl alltså att det är lättare... Alltså, det är lättare att ta om någon skriver något... hårt än om någon skriver något positivt. Men där får man liksom försöka vara lite, inse det också. Man får jättemycket positivt, och folk är, de flesta som kommer fram, eller alla som kommer fram, är ofta jättepositiva, och då blir man liksom, det är klart att det är en jävla boost när folk kommer fram och säger jag såg det där, eller bra jobbat, eller ja.
Mm.
Jag fick något brev från någon som liksom hade, ja men du vet, ja men det har varit i en dålig period och gått in och tittat på alla mina grejer på YouTube och så, det har liksom hjälpt mig så oerhört igenom den här perioden. Då blir man så här, det är ju jättefint. Mm. Det är klart att man, det får man ju också ta åt sig på. Va? Får man inte slå ifrån sig det heller, det får man liksom, det får man ju suga åt sig. Mm. Det är kanske också lite dåligt på att säga, ja, Jo, fadrittan, hej, hej, hej. Men det är klart att det värmer ju något enormt förstås.
Vad är din då, Per Andersson på YouTube så att säga? Alltså har du någon sån trygghets, en vad heter det, snuttefilt liksom som du kan återvända till rent underhållningsmässigt?
Det är inte en periodgrej.
Jo.
Tycker man hamnar ibland i så här, oh, det där är härligt, så går man ta. Just nu är det mycket Satchmo.
Aha.
Louis Armstrong live på YouTube.
Ah, wow.
Ja.
Coolt.
Ja, jag vet inte, det är något han har sån jävla skön stil. Han kommer bara in och så är och de här mellansnacken, det är så jävla avspänt. Och de garvar lite och det är otroligt löst, samt som man bara så här, det är så jävla trevligt.
Mm.
Och sen är ju liksom hans, ja, jag har lyssnat så mycket på honom nu på sista, hans unika timing när han sjunger, det är sånt sjukt sväng.
Ja, vad roligt.
Bara han, och det är bara en väldigt lugn, lätt jazzlåt, och när han kommer in och bara, ah, jag vet inte. Det här snackar vi timing.
Fint. Har du någon favoritlåt?
Nej, det är flera.
Mm.
Ja, jag kan inte nämna honom. Nearness of You.
Mm. Vi har ju festat lite då.
Ja, det har jag inte om.
Ja.
Trevligt.
Är du fortfarande lika, alltså festar du lika hårt fortfarande?
Vadå? Nej, vet inte.
För jag har för mig, jag tror inte att det var i värvet, men jag har för mig att du liksom, du har gett mig en bild någon gång av att du så här, inte helt sällan hamnar på typ något jävla femställ och beställer in shotsbrickor alldeles för sent, och du vet, alltså det kändes som det är mycket stök när du är ute.
Nej, men det kan väl hända ibland att man hamnar på någon rolig fest.
Ja. Men du är inte, du liksom ställer inte till det för dig med festandet.
Nej, det tycker jag inte, men däremot kan jag rekommendera, nu kom detta in. Vi var i jävligt bra. Han hade alltså vi var i, men det får ju vara med måtta, samtidigt som att då menar jag att måttan får ju, men ibland får du skena lite också. Det måste du få göra. Men vi var i Lund och så var vi inne på något som heter Shotluckan. Det var jädrigt bra. Då kunde man beställa olika shots och de hade olika teman. Då, det var så jädra, för då beställde jag en så här, jag tar en Alfred Nobel, och han bakom bartenden så här. Okay. Och så gick han bara in i köket, och sen kom han ut i vit rock och vad heter han, Lars Nobel, och så, han har tagit mig, han har tagit mina recept, han snodde min uppfinning, det är så här, och sprang och skrek, och jag stod bara så här, jag kom in bara på en bar och ska beställa en shot, och kom in, och sen så tänder han, då är den i någon så här järn, den är i något järn, hela baren är någon järn på något sätt, så han sätter eld, han häller ut, när han sätter eld på hela baren, och så häller han upp en shot, och så springer han ut, så sen kommer han in helt normalt igen. Ja, då blir det 52 kronor. Eller vad det nu var. Ja, okej.
Okay. Okay. Ja.
Så jag beställde ju 7 sådana på raken sen. Så han fick springa in och göra den här helt bizarra grejen och sätta eld på bardisken. Men det var olika teman på olika. Det var roligt.
Ja. Men alkoholen har inte ställt till det för dig på något sätt?
Nej, du får fråga Valder, tycker jag. Nej, det tycker jag inte.
Nej. Alltså det är ju många nu, tänker jag, som har framtidsångest.
Mm.
Det var någon, jag läste något, eller läste en rubrik igår på Twitter, tror jag, där det stod, det är osäkert om det blir något 2021. Alltså ja, typ på den nivån.
Det är en bra replik. Nej, men så kan man väl känna. Nej, men jag har inte så mycket ångest för det, men jag tror att om det beror på hur länge det fortgår. Mm. Nu har ju jag liksom, jag tror det blir tydligare för någon som liksom, om man då blir av med jobbet, eller man märker hur man har en firma som skiter sig nu. Jag har ju ändå, jag ser fram emot den här räkasten och har ju det att sikta mot, och håller på att skriva manus under tiden, och när man skriver manus är ju det lite, man sitter ju ändå själv och skriver lite karantänigt på något sätt och matar manus och sådär, så att än så länge har liksom, det är klart en orolighet för vad som ska hända, men jag kan säga att jag har ångest än, i och med att vi håller på och saker fortgår lite ändå.
Mm.
Vilket ju är väldigt skönt, men som sagt, det får man ju se hur länge det är så.
Ja, det där tänker jag kanske är någonting som vi kommer få lite problem med eventuellt också i psykvården. Att liksom helt plötsligt har vi haft en vår där alltså så otroligt många människor har känt att de inte har något syfte längre. Nej. Alltså att man inte får känna sig behövd.
Nej, det är ju det mest nerpsykade som finns. Att få den känslan eller att inte känna sig behövd i ett sammanhang eller sådär. Det kan ju verkligen, då kan det ju gå fort. Mm. Man bara tänka, vad ska jag göra och allt sånt där.
Ett litet...
Och det är därför man ska börja spela revy hemma.
Just det.
Det är det jag säger.
Ja.
Ja.
Eller starta band eller...
Absolut.
Över Zoom då, får det vara.
Alltså att Zoom-band.
Ja, precis.
Och jag tänker också att det kan, om man känns det hopplöst, så gör ju det. Och det gör det väl lite från dag till dag kanske för många. Men jag tänker också just det här, man kanske också har man någon grej som man... Nu har man ju tiden. Man har kanske någon grej som man tänkte, det där borde jag göra. Om det är att skriva en bok eller ta tag i, inte vet jag. Det är ju ett jävla läge för det.
Mm.
Om man bara orkar liksom ta sig upp över första steget. Jag tror det liksom, att klara av, orkar man inte så orkar man inte. Då sitter man bara och inte orkar. Men orkar man gå upp i soffan och liksom göra första steget, då kommer det andra lite av sig själv. Jag tror det är det som är tricket, att försöka masa sig över första trappsteget.
Mm.
Försök orka det, ja. Så leder det till bra.
Om du inte jobbar i vården, fortsätt med det du gör då bara.
Ja,
ja.
Sen tycker jag det var rätt roligt. Jag läste någonstans också att det stod så här, när Shakespeare satt i karantän så skrev man ju Kung Lear.
Mm.
Och så var det så här, ja, det är ju inte hans bästa. Tänker jag. Att det är så här, ja, okej, han satt i karantän så skrev han en grej som var okej. Okay. Det talar ju inte för eller mot karantän. Det var precis som att man skiter ut sitt mästerverk bara för man sitter i karantän. Nej, Kung Lear är helt okej. Okay.
Alltså något rätt gjorde han ju om han skrev den 1532 och den fortfarande spelas.
Absolut, men jag menar med shakespearianska mått mätt, så är det ju... Okay.
Mm. Ja. Ja, fair enough.
Mm. Ja. För mig hade det ju varit helt otroligt om jag kunde poppa ur med den naturligtvis. Men jag tänker, det var ändå Shakespeare som satt i karantän.
I det du håller på med, nu var liksom Louis Armstrong din snuttefilt, men när såg du något inspirerande sist?
Det var väl nyss. Jag såg den, fan att du kommer ihåg vad den hette då. Skitbra med hon, judiska kvarteren i USA som flyr till Tyskland.
Ja, just det.
Vad heter den?
Ja, vad heter den?
Det tyckte jag var skitbra. Jag tyckte hon var...
Unorthodox.
Ja, hon var ju ljuvlig, hon som spelade huvudrollen där, så jäkla bra.
Den fick ju mycket kritik.
Ja, men jag tyckte hon var fantastisk skådisinsats av henne.
Det var också roligt att kritiken var att den inte var verklighetstrogen.
Nej.
När den är baserad på hennes eget... Alltså det är en självbiografi.
Ja, hennes liv har inte varit verklighet.
Nej, det var det inte.
Nej.
Nej, men det är väl möjligt att de då i tv, alltså jag, för jag har inte läst
att man spekar på och gör det liksom, målar med lite större penslar och allt sånt där.
Precis.
Absolut. Mm. Men jag tyckte hon var kanon. Hon spelade jädrigt bra. Hon fångar. Ja. Det var inspirerande.
Ja, härligt.
Senast tycker jag.
Nu kommer vi till ett nytt succémoment som har tillkommit sedan du var här sist.
Ja.
Frågor du inte fått förut.
Ja.
Finns det någon insjö du gillar mer än andra?
Det finns en absolut.
Ja, vill du berätta om det?
Men är det inte en insjö? Kan det vara en insjö där vid Gunnebo, alltså i Mundahl där, där man badat mycket, vad kan den heta? Råda, är det en insjö?
Har du skrikit till hjälp någon gång för att du har behövt det?
Nej, men jag tror när, vad heter det, hälsenan gick där kanske.
Aj.
Ja.
Okej.
Okay. Och då trodde folk det var ett skämt, men skämt kanske först, men sen så var det... Hjälpet där nog indikerade att det gjorde jävligt ont.
Och det, när hände det?
Det måste vara 5 år sedan.
Ah, okay.
Det var innan vi skulle ha premiär på Grotesco.
Ah.
Ja, vi skulle precis börja repa. Jag hade sett fram emot och också igen dansarna, Anna Vnuk, och hon är koreograf. Och jag hade talat in att jag gärna ville dansa. Jag har lite dans i mig, jag tycker det är roligt. Så fick jag ringa henne och säga att min hälsen har gått av, så jag kommer vara... Gå en stor plaststövel här nu.
Du körde med stövel?
Jag hade premiär i stor plaststövel och gick runt med den. Men då gick ju hälsenan hade gått, ja.
Mm.
Och jag minns att jag körde bil till ett pitchmöte med den av och svettades något så jävulskt. Och sen kunde jag inte gå ur bilen. Och så tänkte jag, gud vad jag är hoppig. Så jag liksom... Ja, men jag liksom halvkröp in på det här pitchmötet Och ja, men nu kan jag berätta det här. Ja, men det, och så var det jag och så var det Petra med det, och jag vet att jag satt och svettades så i soffan och liksom, och de som pitchade den här idén för oss har berättat efterhand att de trodde att jag tyckte att idén var så dålig, så att jag satt och svettades, högandades, så de började maniskt pitcha och hitta på grejer i sin pitch för att liksom fånga min uppmärksamhet, och jag blev vitare och vitare i ansiktet, och de tänkte, gud vad dåligt det går för oss. Så till slut halvsvimmade jag, och då berättade jag vad som hade hänt, och då var Petra, ska du åka på sjukhus, ta med Petra Mede. Hon körde mig direkt fram till dörren, satte mig i en rullstol, körde in mig på avdelningen och så sa, här är en man som han behöver hjälp nu omedelbart. Det vet inte om vi har någon tid. Så var det en man som stod lite längre bort vid en dator och sa, vad håller du på med där borta? Jag håller på att skriva ut en grej. Det tror jag inte alls på. Nu hjälper du mig. Och så bara hon styrde upp. Så jag, det tog 5 minuter, så låg jag inne på ett rum och hade, fick extra kuddar. Och hon, det var ljuvligt. Ja. Ta med Petra på, hon ska alltid vara med, men särskilt på sjukhus.
Härligt. Hur mycket kostar det att klippa sig?
Oj! Ja, men nu har inte jag klippt mig på sen julkalendern. Vi bara spelar in julkalendern. Mm. För då klippte de, då gör ju mask.
Ja, det är gratis.
Alltså då ingår det. Ja. Och sen vill de att jag ska ha en speciell frisyr på art också. Så att, men vad kostar det? 300 spänn.
Vi har ju givetvis pratat om det här, men vad vet du om din framtid?
Ja, i dessa märkliga tider vet man ju ingenting. Men samtidigt så vet... Ja, men förhoppningsvis blir det räkhäst. Eller fan, det kommer bli räkhäst. Det blir Diggelo, det blir räkhäst och det blir art.
Ja, ja. Härligt. Och har du liksom några så här... Har du något mål där framme som hägrar? Ska du skriva en egen långfilm? Är det något sånt?
Nu ett delmål har varit att knyta ihop när faktiskt det här räkhästprojektet känns som ett, för att det är en sån stor cirkel som sluts där, så att det känns väldigt, det känns viktigt. Mm. Eller stort på något sätt.
Vill du rekommendera något?
Ja, det vill jag. Jag tänker, jag vill rekommendera tänk positivt, saker kommer lösa sig. Det står något bra runt hörnet, som det väntar något jävligt fint när det här är över, runt hörnet, som kommer liksom bli kanon för oss alla, tänker jag. Om vi härdar ut detta, så kommer det belöna sig. Håll här. Ut.
Har du haft det bra?
Nu? Mm. Här? Mm. Ja, det var väldigt mysigt.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Vi ses om 3 år igen.
Per Andersson, och vilken festlig uppvärvning han gjorde. Du skulle ha varit där. Eller ja, det kan du ju i efterhand på Instagram. @varvet heter vi som vanligt, och jag älskar att få DM där. Skicka gärna det. Nästa vecka hör du direktören för det hela, Hanna Stjärne från SVT i Värvet, som görs av mig, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för att du lyssnade. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.